Nu är slutspelet igång och den mest hypade serien kan trots allt leva upp till förväntningarna.
Det kan vara en klassiker i görningen.
Det här är Yle Sportens NHL-podd med Anders Nordensvan och Mattias Simonsen. På tal om klassiker så verkar ju ni, kära lyssnare, älska en sak över allt annat. Och det är det att påpeka att vi har haft fel, eller framförallt jag har haft fel, för att både Christian och Oskar skriver in och vill att vi ska återkoppla och prata om det vi har sagt om huruvida Floridas NHL-spelare ska komma till VM. Och nu är det, jag ska vara ärlig här, det är ju framförallt jag som har varit väldigt kritisk och också jag som blev väldigt överraskad när det kom fram att Alexander Barkov och Anton Lundell ansluter sig till Lejonens VM-trupp. Så ja, jag medger, jag erkänner, jag kryper till korset. Jag hade 100% fel faktiskt. Jag trodde inte att det här var möjligt.
Och jag har däremot lite svårt att ta någon skuld för det här eftersom jag vill minnas att jag redan sa ganska tidigt på vårvintern att tänk om Alexander Barkov vill ändå få någonting med sig från den här säsongen om han är, när det inte går till slutspel och han vill komma och spela VM.
Ingen har någonsin himla med ögonen så mycket som jag gjorde då.
Ja, du hånskratta åt mig. Och så sa jag också och det där att Anton Lundell, att han är nog säkert hungrig. Han vill nog alltid spela i landslagen när han får chansen, att han vill spela så mycket som möjligt. Men där måste jag säga att jag gjorde en pudel sen när han skadades. För då trodde jag att det var liksom kört för honom.
Ja, och jag vill ändå säga att jag hade ett gällande till Luostarin. Och han sa ju rakt ut att det är för att han är trött och sliten och inte orkar.
Och Nico Mikkola har inte satt någonting.
Nej, så jag tippar på att det också handlar om att han har tackat nej helt enkelt.
Men ja, det undrar jag inte. No, eller så det där. Eller så säger han plötsligt, han är en man från norra Finland, så kommer han plötsligt bara dit i VM-lägre och sa att det här ni tränar.
Eller så ville Antti Pennanen helt enkelt hellre ha Urho Vaakanainen i truppen än.
Ja, just det. För Aatu Räty är ju inte heller självskriven.
Han är inte tillräckligt bra för att vara självskriven. Men hej, vi går vidare till någonting som pågår i NHL just nu, alltså NHL-slutspelet. Om man frågar mig det absolut bästa med NHL. För nu märker jag ju på något sätt, åtminstone för min egen del, att grundserien har blivit lite sådär jämntjock på något sätt. Och det kan vara att det handlar om att jo, det var OS den här säsongen och att finländarna inte spelar jättebra. Det inte hände jättemycket sådana häftiga saker helt enkelt under grundserien som också inverkar. Men nu är det på något sätt ändå det nu som karana mäts på riktigt. Det är nu som den riktiga ishockeyn spelas. Så vi har fått en väldigt underhållande start på den här slutspelsvåren. Och framförallt den serien som alla antagligen som mest fram emot rent objektivt. Att se den mellan två av NHLs bästa lag, Dallas Stars, Minnesota Wild, Anders. Dina intryck efter de två första matcherna?
Ja, intrycket efter första matchen var ju att Dallas, trots att matchen spelades i Dallas, så var det inte på plats. Det var ju en fullständig platt match av Stars. Så den matchen som Dallas ibland gör av helt, det är svårt att riktigt förstå varför de gör det. Men det
och ganska ofta i den första slutspelsmatchen i en serie.
Att det måste ju vara någon form av överladdning, och överladdning kan ju te sig också som att det ser slattrigt ut. Men det var det där. Wild var bra, och Wild var bra också i andra matchen, men det kan man väl lugnt säga att Dallas kom tillbaka med besked.
Ja, jag tycker ju framförallt att det var på något sätt väntat att det blev. Inte att Dallas var så usla som de var i den första matchen. Det överraskar nog mig också. Inte lika mycket som att Alexander Barkov kommer till VM, men det överraskar mig ändå. Men samtidigt tycker jag att det var jätteväntat att Dallas sen reste sig så mycket som de gjorde till den andra matchen. Men med det sagt, så de var så dåliga i den där första matchen att jag på riktigt han var jätteoroliga för att Minnesota skulle svepa dem. För att den här nivåskillnaden var så hurja stor i den där första matchen.
Men nu är det ännu också, måste jag nog säga att Dallas, att när man tänker att Dallas har varit ganska otroligt bra på att försvara sitt eget mål hela den här säsongen. Så jag tycker att det där spelet i defensiv zon när Minnesota rullar på med sitt anfall så ser emellan ganska alarmerande ut. Och då skulle jag säga två saker som jag har fäst med vid det där. Att det är ju helt tydligt att Miro Heiskanen inte rör sig. Han fick ju en skada där i slutet av grundserien. Det var borta några matcher och kom tillbaka. För mig ser det ut som han skulle vara lite som Teemu Selänen när Teemu Selänen spelar i Colorado. Att han åker på ett ben. Han liksom tar all tyngd hela tiden på vänstra benet och tycker jag inte alls lika rapp i sina svängar. Och sen måste jag nog säga att den här stora trade-line-införskaffningen Tyler Myers som var i helsike gör han där. Alltså det här backpar med Liam Bixell och Tyler Myers, så de får ju inte pucken ut ur den egna försvarszonen och de är efter hela tiden i alla svängar.
Ja, för alltså, vi har ju talat om det tidigare, att vi inte, någon del av oss riktigt egentligen blir kloka på vad Dallas spelkoncept är när de vänder upp till anfall. Att den här strukturen på något sätt saknas, och att jag tror att en stor del av den här strukturen i mina ögon har varit det att man litar på att Miro Heiskanen och Thomas Harley framförallt som backar klarar av att spela sig ur den där knipan. För faktum är att när du tittar på de spelarna, och det här gäller framförallt i den första matchen, inte lika mycket i den andra matchen ska sägas, för där fungerar de bättre som femma, de anföll bättre som femma, de vände bättre som femma och förde spel helt enkelt som en femma. Men i den här första matchen, som ändå är det som det mardrömsexemplet på hur det kan gå och hur den där nivåskillnaden snabbt blir så himla stor när det inte klaffar. Och där tror jag att den här skillnaden är det att när du inte har en Miro Heiskanen som kan vända spelet upp själv, för jag tror också att han är skadad. Thomas Harley, vem vet om han också är skadad eller vad det är som är hans problem just nu, men han ser inte heller ut som sig själv. Och så är resten backarna sådana som praktiskt taget inte vill spela med puck. Och det känns som att alltid när någon av
undantaget, Nils Lundqvist vill minsann spela med puck.
Han är undantaget, ja. Men alla de här andra backarna, just Tyler Myers, till och med Esa Lindell, att det känns som att deras första instinktiva reaktion är alltid att passa pucken åt den andra backen istället för att vända spelet uppåt. Och då märkte jag, tycker jag, i den här första matchen framförallt avståndet mellan anfallarna som kör upp i anfall genast och backarna blir enormt stort. Och det tackar ju de här Minnesota-anfallarna för de älskar ju att forechecka. De är jättebra på att forechecka också. Och när det inte finns det där flankstödet, det där lätta passningen att sätta för backarna, så blir det lätt så att det ser ut sen så där att de hela tiden bara slänger ut pucken upp i mitt och så står en Mikko Rantanen på stående ben där och kan inte göra någonting med det. Så jag är inte jätte, på det sättet när jag liksom analyserar läget, så är jag inte jätteöverraskad av att Minnesota kan köra över Dallas i de här matcherna. Och samtidigt är det ju också ett faktum att kravnivån nu för Dallas är ju det att de kan inte ens tillåta så där mycket utrymme för Minnesota, för då slutar de här matcherna 6-0.
Och så är det alltså, jag skulle säga att det där Dallas spel när de kommer uppåt är ju hemskt beroende av det. De räknar med att det här deras största kärnor då, Mikko Rantanen, Matt Duchene, också det där Wyatt Johnston och Jason Robertson ska kunna göra det, att när de, om de får en sån där passning, fast de kommer ganska långt ifrån, när de får en passning så är de ren, när de inte är på stående ben utan de har fått upp farten och kommer mot blå linjen, så ska de kunna ta sig förbi det där, den första forecheckaren där, och det där, det är inte den första forecheckaren eftersom passningen har gått förbi den första forecheckaren, men det tycker jag att lyckades betydligt bättre i den här andra matchen, i första matchen där det inte lyckades alls det där. Så, men det skulle jag säga att en stor skillnad tycker jag är någonting som var en kulminationspunkt eller kulmineringspunkt, vad heter det, i den här matchen tycker jag var, för att i första matchen var ju Jakub Trenin i Minnesota en verklig nagel i öga på Minnesota-spelaren. Han tacklade dem hela tiden när de försökte komma bort från egen zon och upp i neutral zon och därifrån framåt. Han tacklade dem hela tiden. Nu blev han tacklad ut ur matchen av Colin Blackwell, en ganska liten kille, men det var en fullkomligt klockren tackling. Inga regel vidrigt med det, och träning spelade inte mera efter det. Och det var efter det som det där Dallas på ett sätt, man kan inte säga det tog över matchen, men det blev en annan match efter det.
Ja, och så tror jag framförallt att den här andra matchen ändå visade det viktigaste för Dallas, och det är det att de inte viker sig, för att faktum är det att den här andra matchen var ju en måste-seger för Dallas, att inte kan du förlora dina två första matcher på hemma i mot ett motstånd som Minnesota Wild och förväntar dig att du går vidare från serien. 1-1 i segrar är inte optimalt det heller, men det är ändå ett positivt resultat med tanke på hur det såg ut i den där första matchen, och det här visar ju ändå att det finns fortfarande den där mentala styrkan som jag på något sätt igen, jag vet ju logiskt logiskt att den första matchen är en första match, att man inte ska bli orolig. Men jag har nog på riktigt tro att Dallas inte har någonting att hämta i det här slutspelet. Men nu igen, efter det här att de reste sig i den andra matchen, så har jag lite mer tro i det faktiskt.
Och så var det ju nog grymt viktigt för självförtroende. Det var de stora kärnorna som gjorde mål. Det var Matt Duchene som gjorde mål. Wyatt Johnston som gjorde två mål. Fast båda var ganska underliga, men alla mål räknas. Och Jason Robertson som gjorde ett mål. Och Mikko Rantanen gav en riktigt fin passning till Matt Duchene. Då, och spelade också bra där före han, Matt Duchene, gjorde det där målet. Det att Rantanen sen inte ännu själv har gjort annat än träffa ramen, så är det där någonting som säkert grämmer honom.
Ja, men han fick studsa pucken på klubban över Jonas Brodin en stund, så det var säkert...
Det var ganska snyggt.
Det var ganska snyggt faktiskt. Och det är ju det som alla så här, ska vi säga, stora sådana här NHL-somekontor i alla fall har hakat fast sig på från den matchen. Men med det sagt tycker jag nog att Mikko Rantanen definitivt kan höja sig. För nu är det ju ändå ett faktum att han är den spelaren i den där truppen som är med på isen, som har vunnit en Stanley Cup-titel och som har varit med förr och var den där vägvisande spelaren förra våren när Dallas gick långt. Inte skulle Dallas ha klarat sig förbi Colorado Avalanche om det inte var för Mikko Rantanen. Må vara att det också var jättekonstiga mål som han gjorde i den avgörande matchen. Helt samma som du sa, alla mål räknas, och på samma sätt skulle det nog verkligen gälla för Dallas på något sätt att få igång Mikko Rantanen. Ett jätteviktigt första steg var att plocka bort Sam Steele från första kedjan. Det var helt vansinnigt att han var där från första början, och nu jag på något sätt håller ju bara tummarna för att Roope Hintz nu skulle kunna komma tillbaka för Mikko Rantanens del, för jag tror ju att han verkligen skulle behöva det, att det är någon vettig tredje kugga i den där kedjan.
Ja, du menar att de skulle ha en kedja med Wyatt Johnston, Mikko Rantanen och det där Roope Hintz?
No, inte tror jag att de sätter Roope Hintz som center inte i det här kedjan längre.
Men det kan nog hända. Ja, så det är ganska intressant det här, för att Roope Hintz är ju på ett sätt en lite sån här spelare som man alltid undrar att det där att skulle man inte kunna vänta sig mer av honom. Men sen när man tittar på statistik och sånt, så är det en otrolig skillnad när Roope Hintz är med i Dallas. Alltså han gör jättemycket sånt arbete som man kanske inte ser i televisionen faktiskt alltid. Att han det där, han är, man kanske inte tycker att han är det, men han är egentligen en det där ganska väldigt bra tvåvägsspelare. Vilket jag inte på något sätt kan säga att tyvärr att Mikko Rantanen riktigt är. Och det där, och Mikko Rantanen var helt fruktansvärt nonchalant i den där första matchen. Det var riktigt, jag tänkte att hur kan han spela på det där viset? Nu var han mycket bättre, men nu måste han ju sluta med att ta det där dumma utvisningarna.
Det är lätt att hålla med om faktiskt. Det är kanske det där mest grundläggande när man talar om tips för slutspelet. Ta inte dumma utvisningar, så enkelt är det.
Ja, för att alltså, nej, men jag menar att sådana utvisningar som på något sätt för mig ser ut som att det är sådana ego-utvisningar, vet du.
Ja, nej, jag förstår vad du menar. Men här ska vi tippa hur det går. Dallas, Minnesota, vem går vidare? Vad tror du, Anders? Du har sett två matcher, 1-1 matcher just nu. Vem vinner tre matcher till?
Men jag har ju skrivit till och med på vår det där.
Ja, men det var före. Du fick ju någon bevis.
Plötsligt började jag ändra mig det där.
Jag ändrar mig med
Anton Lundell i VVR. Ja, nu ändrar jag mig inte. Dallas går vidare.
Barkov-hybris, höll jag på att säga. Ja. Jag tänker säga att Minnesota går vidare och är motiverade så här. Vi såg hur mycket bättre Minnesota är då Dallas är dåligt. Och då de båda lagen är bra, så blir den här matchen väldigt, väldigt jämn. Så jag tror på något sätt att Minnesota har det i sig att göra fler matcher där de är bättre än Dallas helt enkelt.
Minnesota går aldrig vidare. Det, liksom, det finns inte i Minnesotas DNA att de ska gå vidare.
Förutom nu, Anders. Jag hade fel om mycket annat, men det här har jag inte fel om.
Annars på tal om Minnesota, så det där, jag måste säga att jag måste riktigt gnugga mina ögon. Det visar, men när jag tittar på Carolinas match, så visar de bilder från när det där Wild kom till ishallen i Dallas. Och där kom då det där Quinn Hughes gående i t-skjorta och någon sorts där overallbyxor. Och så kolla att är det där en ishockeyspelare? För att alltså, han kan ju inte väga mer än 70 kilo och hans armar. Alltså, det var liksom, han hade två sådana rep som hängde ut därifrån det där t-skjortet. Att nu har unga ishockeyspelarna förändrats från det där 90-talet.
Ja, det är ett fall att gå och börja dissa Quinn Hughes av alla ishockeyspelare.
Nej, men alltså, har du sett hans fysik? Alltså, ja, det är helt otroligt.
Du får stå för dina åsikter. Men vi går vidare till nästa slutspelsserie, den som du redan har nämnat också. Carolina Ottawa om vi nu tar de här där det finns finländare i framstående positioner, och då är det ju framförallt igen, på något sätt tycker jag, trots att Carolina leder med 2-0 i matcher, så har Sebastian Aho inte riktigt kommit igång ännu.
Men han kanske inte riktigt behöver det heller, eftersom de har en kedja som är helt otroligt bra. Den Logan Stankoven, Jackson Blake och Taylor Hall-kedjan har ju varit där helt strålande. I första matchen var de totalt dominerande, och nu var de liksom dominerande ända tills de gjorde första målet i den här matchen. Och det där. Och det är ju ganska, det prällar på nu här, men det måste jag ännu säga. Jag tycker det är ganska, när vi just talar om Dallas och Mikko Rantanen, så två spelare som är verkligt, verkligt heta, Logan Stankoven och Taylor Hall, så det är ju båda spelare som finns i Carolina, tack vare att Mikko Rantanen inte gör det.
Så på det sättet tror jag nog verkligen inte att de saknar Mikko Rantanen överhuvudtaget. och samtidigt så är det ju på något sätt, den här första omgången, slutspel är alltid slutspel. Mm. Men Ottawa är också Ottawa. Och jag litar inte på det här Ottawa. Jag tror inte att Ottawa är ett riktigt test för Carolina Hurricanes överhuvudtaget. Och det räcker med att de gör 4 helt okej insatser för att vinna den här matchserien 4-0. Det tror jag faktiskt.
Jag tror också att det var det här. De har ju, båda matcherna har ju varit kämpiga, svettiga för Carolina. Det kan man åtminstone säga att den här andra var, som gick till det där andra förlängningen före den avgjordes. Det där... Så liksom Ottawa, den här matchen borde Ottawa ha vunnit för att kunna komma med när serien. Nu är det nog, jag tror inte heller att de har en chans att komma tillbaka därifrån.
Nej, alltså det enda som liksom lite talar för, alltså nu tror jag att de kommer att vinna en eller två matcher. Och av den enkla anledningen att jag tror att Carolina till och med kanske blir lite bekväma i det här, att det räcker med sådana här insatser för att de ska vinna. Och det här är ju Carolinas ishockey. Det här som vi ser, det är Carolina Hurricanes ishockey i allra högsta grad. De stryper motståndarna med sitt spelsätt och tillåter dem inte att komma till något som helst lägen. Och nu tycker jag ändå att det syns så himla tydligt den här slutspelsrutinen i hur Ottawa inte kommer till de där vassa lägena överhuvudtaget. De måste ha de där, de får hålla pucken i anfallszon, men om de gör det så måste de hålla sig nära sargen och sätta in skott därifrån och hoppas på det bästa och hoppas att Brady Tkachuk kan göra något magiskt. Men än så länge så har han inte gjort det.
Men nu var det ju ett antal det där puckar som var Remba kom, Andersen som var på blåa linjen, och så det där lyckades en gång Logan Stankoven och ibland sen Andersen själv. Men nu hade ju Ottawa chanser i den här matchen, måste man ju nog säga.
No, jag för sig, den här matchen, men jag tänker den här första matchen, så där hade de några i powerplay, jag för sig ska sägas, men annars hade de nog inte något i den här första matchen. Inte.
Men där nu talar om det där om Brady Tkachuk och det där... Och så kopplar tillbaka till spelare som spelar dumt, så det där. Alltså, den här, jag är så fruktansvärt trött på den här hypen kring Brady Tkachuk i Nordamerika. Vad är det som han får till stånd? Nu, Brady Tkachuk gjorde slagsmålet mot Jordan Stahl i första matchen. Det var nu då tydligen någonting som visar på ledarskap. I den här andra matchen, så hur många, han spelade väl i 150 minuter när det gick till det där andra förlängningen. Han hade en tackling. Han hade en tackling i den där matchen. 0+0 och det där dum utvisning. Och gjorde, alltså, varifrån kommer det här att Brady Tkachuk är en så fantastisk ishockeyspelare? Förklara det nu för mig.
Four Nations.
Just det.
Nej, men alltså det är ju 100% därifrån. Alltså det är det där sättet som han slogs med Sam Bennett då. Och då ska det ju sägas att spelmässigt var han ju bra i Four Nations också. Mm. Då var han ju, framförallt, jag tänker nu på den matchen mot Finland som jag nu följde med närmast av de där gruppspelsmatcherna. Så där var han ju nog otroligt bra.
Han gjorde
bra.
Kvitteringsmål.
Ja, han var liksom, hela den kedjan var ju otroligt bra. Jag tycker nog att Brady Tkachuk framförallt var en väldigt drivande spelare i den kedjan. Och samtidigt, sättet som Ottawa tog sig till slutspel, sättet som de utmanade Toronto i slutspelet förra våren. Så det var ju mycket tack vare Brady Tkachuk, det ska sägas. Men jag håller med dig, den här säsongen tycker jag inte att det har funnits fog för att kalla honom på något sätt den här franchise-spelaren i Ottawa. Nej. Medan det, jag tycker att det allt mer blir tydligt nu att det är ett lagbygge som har lyckats bra där och att den här största kärnan tycker jag spelmässigt kanske till och med har varit Tim Stützle.
Ja, det där, så hade ju bra, jättebra backbesättning, och nu har ju Linus Ullmark varit bra. Men om Tkachuk ännu, det att det där att jag skulle säga att han är NHLs mest överskattade ledare och sämsta kapten. han borde sitta där uppe i läktaren och dricka öl med sin pappa och Matthew Tkachuk och inte vara på isen.
Nej, det ryktas ju att Matthew Tkachuk är den som leder rekryteringsjobbet för USAs VM-lag. Så vänta bara så att båda brorsarna i Zürich också snart.
Ja, just det.
Resten av serierna har vi fått frågor om. Vi börjar med den frågan som jag tror att ganska många ställer sig, speciellt efter att vi ju då enhälligt har valt Ukko-Pekka Luukkonen till säsongens främsta finländare. Benjamin undrar, nu klarar han trycket som första målvakt? Och kommer Jonas Korpisalo att få någon speltid i serien mellan Buffalo och Boston? För att svara på den andra frågan, för den är lätt att svara på, nej, om inte Jeremy Swayman gör en alldeles usel match eller om han skadar sig så kommer han att stå i alla matcher. Och om Luukkonen klart pallar för trycket så det är en mycket bättre fråga.
Men jag tycker nog att han i första matchen, det där, jag tycker han var väldigt bra i första matchen. Jag tvivlar inte på att han skulle palla för trycket.
Jo, alltså jag håller med, men ja. Samtidigt så det var bara första matchen.
Ja, och som sagt, han är för första gången med på den här nivån. Han har sen visat på andra nivåer att han, det där, att han är väldigt bra i avgörande lägen. Det där. Men åtminstone i första matchen så det där, han hade ju inte en bra räddningsprocent. Det var, han hade 85% till räddningsprocent, men de där målen som gick bakom honom var nog, tycker jag, att kanske ett av dem var sånt som det där man tycker att han borde ha tagit, men det andra var nog det där väldigt svårt. Till exempel där det sista pucken som gick i mål 6 sekunder före slutet bakom honom, så det var ju en sån här att vad ska man göra när den plötsligt ändrar riktning en halv meter före mål via någon, så det där, det var ju, jag tycker nog att jag litar stort på Ukko-Pekka Luukkonen.
Alltså jag tänker liksom mer, om man vill jämföra med just igen, för att det bara var den första matchen, så tänker jag på att Jesper Wallstedt till exempel var alldeles otroligt imponerande i mina ögon för Minnesota i den första matchen mot Dallas. Det var inte bara det att Dallas var dåligt och inte riktigt kom till skott, utan också det att han limmade helt enkelt alla skott. Han släppte inte ut några returer alls på samma sätt som Jake Oettinger gjorde i den andra änden. Han var helt enkelt, han behövde inte stå på huvudet, men han gjorde jobbet otroligt stabilt. Medan han sen, inte var han ju dålig i den andra matchen heller, men han såg mänsklig ut. Han var bra, men han såg mänsklig ut på ett helt annat sätt. Och jag tänker mig på något sätt att det är lite det där vi ska lägga ribban för Ukko-Pekka Luukkonen också, att jag tror inte heller att Buffalos chanser i slutspelet står och faller på Ukko-Pekka Luukkonen. Jag tror att han kommer att vara tillräckligt stabil, men jag tror inte heller att han kommer att vara den där matchvinnande målvakten.
No, jag är inte helt övertygad om. Jag vill se åtminstone en match mera. Och nu var det ju, när vi säger att Jonas Korpisalo inte kommer att få spela, så nu var det ju det där en hård smäll för Swayman att släppa in 4 puckar. Var det inte 4 som, eller var det 3-4 som på 8 minuter där i tredje periodens slut? Nu är det ju det där, det sätter sig nog lätt mellan öronen.
Jo, men samtidigt så är det här inte den situationen då vi hade Tim Thomas och Tuukka Rask. Att det liksom fanns en andra målvakt som man hade grym tillit i. Inte säger ju att tränarstaben inte skulle lita på Jonas Korpisalo, men nu är Jeremy Swayman så otroligt solklart den där ettan, att det ska nog mycket till för honom att han ska bort därifrån.
Så det räcker inte med att vara att man har en USA-målvakt och en finsk målvakt, för det ska vara som Thomas och Rask.
Otroligt nog, tror det eller ej. Nej, men okej, vi kan säga så. Om Buffalo leder med 3-0 i matcher och Jeremy Swayman har släppt in 4 dåliga mål i alla matcher, så då kanske Jonas Korpisalo får stå i match nummer 4.
Det var nog en match om, alltså Buffalo var ju spelmässigt mycket bättre än Boston och så ut att förlora den där matchen. Men det där, att de vände det där, så no, första matchen är första matchen, och man ska inte, som den här Wild och det där Stars-serien visar, ska man inte dra allt för långt gående slutsatser, men lite så det är nog ut som att hur ska Boston komma tillbaka från det där, hur ska de få grepp om Buffalo?
Vi stannar i den östra konferensen. Edvard tycker att Montreal ser ut som en blivande dynasti och Anders blir
jag visste
det där. Men om de får plats för alla under lönetaket, det här är kanske en diskussion som vi kan gå in på senare, om de får plats för alla under lönetaket, men ser ut som en blivande dynasti åtminstone på basen av den första matchen, så det är lätt att hålla med.
Alltså, nu är det ju ett roligt lag att kolla på det där. Nu är det ju så mycket sån här spelglädje och det där, och skicklighet som finns i det här laget. Så jag är så grymt imponerad av speciellt 2 spelare. Och det där, också av Juraj Slavkovski, men han är inte nu en av de här 2 spelarna. Det här av Lane Hudson som det där, han är nog, alltså han börjar nog, när han har pucken så är det nog inte många backar i NHL som är bättre än han. Och så måste jag säga att Nick Suzuki, när Nick Suzuki alltid det där sa att hans förebild, hans idol var Patrice Bergeron, så det där, han är ju som en kopia av Patrice Bergeron, utom att han kanske gör lite fler poäng än Patrice Bergeron.
Jag skulle säga att han har gått ganska mycket bättre offensivt, tycker jag, än Patrice Bergeron, som på något sätt ändå, alltså inte var ju Patrice Bergeron dåligt offensivt heller, men på Nej. Något sätt alltid framförallt den där låse bakåt, och sen fick passningspoäng för att han spelade med Brad Marchand och David Pastrnak. No, hur som helst, jag är inte beredd att säga att det här är klappat och klart.
Det är det inte.
Jag tror på Tampa Bay Lightning i det här slutspelet. Och jag tror att på samma sätt som det kommer fram i den här serien mellan Carolina och Ottawa, att det ena laget är väldigt mycket mer slutspelserfaret. Det ska jag säga med Tampa Bay Lightning. De har inte den här exakt samma stommen kvar, men nu har de fortfarande grymt många spelare som har varit med och vunnit Stanley Cup till och med. Och jag tror ju nog att den erfarenheten kommer att synas ju längre den här serien går. Och jag, ja, om Montreal går vidare så kan jag börja hypa dem också och skrika allé, allé här i studion, men innan det så, nej.
Om Montreal vinner den andra matchen så går de vidare. Det där, alltså om de tar 2-0 ledning så då går de vidare. Det är helt galet. Då är det någon.
Nej,
nu
det
har du
inte.
Fel. Nu har du som vanligt fel, Mattias. men alltså det som jag skulle säga, jag tippar att Montreal ska gå vidare, men det måste jag nog säga att jag tippar så här lite. Det där, jag tänkte att Tampa är ju nog väldigt tufft, men det som tycker man såg i den första matchen är att Tampa såg lite långsamt ut mot Montreal. Att om Montreal lyckas hålla den där rytmen och tempo och intensiteten och det där, så blir det nog svåra.
Ja, och det liksom det som jag kräver av Tampa Bay är att de hittar den där samma hungern som de hade före de vann sina Stanley Cup-titlar och den där samma cyniska spelstilen om att oavsett hur ungdomligt de där ungtupparna spelar så bara spela vägvinnande defensivt ishockey oavsett om ni är lite långsammare än dem och fortsätt göra det där momentumdödande ishockey så jag vet att Tampa Bay Lightning fortfarande har i sig.
De måste hinna med,
det är helt sant. Sista serien i den östra konferensen, Pittsburgh Penguins mot Philadelphia Flyers, Battle of Pennsylvania. Sebastian skriver att han tror att det här blir den fulaste serien sett i fula tacklingar och sådär, men att Crosby och company borde ta sig vidare relativt lätt. Nå, det här ska jag säga att Sebastian skickade in före den här andra matchen. Just nu ser det ju nog ut som att det är Philadelphia som tar sig vidare relativt lätt.
Ja, det är lite överraskad över det, men det är nog, jag skulle säga nästan att det är kört för Pittsburgh att det där Ristolainen, jag har Ristolainens namn här framför mig, det där Philadelphia och Rasmus Ristolainen vet
framförallt
hur man ska
Rasmus Ristolainen, ja.
Hur man ska spela mot det där Pittsburgh. Ja, Rasmus Ristolainen faktiskt, han satt 12 minuter utvisad i den här förra matchen och ändå spelar han näst mest av alla. Han spelar nästan 25 minuter av alla Philadelphia spelare. Tackla 5 gånger. Det där, han trivs ju nog och det där. Det verkar också som hela Flyers-laget skulle trivas mot att spela mot Pittsburgh.
Ja, här tror jag, om vi ska tala om att vi har ett snabbt lag mot ett trögt lag där det faktiskt ska vara avgörande. Här tror jag nog att det bevisar på att Pittsburgh är over the hump så att säga. Så det är nog, det fick vi nog i de här 2 första matcherna. Så himla mycket vassare i Philadelphia. Den här ungdomliga ivern som de har kommer inte att bära hela vägen. Travis Sanheim och Rasmus Ristolainen kan inte bära det här laget förbi den andra omgången, tror jag. Vilket de kommer att göra i den första omgången, vill jag tillägga. Men nej. Philadelphia går vidare är nog mitt stalltips här också faktiskt, oavsett vad som händer i de återstående matcherna. Kan de till och med svepa Pittsburgh?
Månne inte Pittsburgh vinner match 3 hemma. Nej, förlåt. Det är ju första matchen
exakt
i Philadelphia. Var det så jag yrar? Just
ja, det är 2
det
matcher i Philadelphia.
Om de tar 3-0-ledning, då blir trycket för stort för att svepa dem. Då förlorar de en match bara liksom av farten. Men det som är kul med Philadelphia är den här 19-åringen Porter Marton som kommer in och gör segermål i båda matcherna. Han har aldrig spelat, var det 3 matcher han spelade i grundserien före han kommer in i slutspelet. Och har aldrig spelat slutspel såklart då i NHL tidigare. Och gör sådana här viktiga mål. Det här är sådana här berättelser som alltid då växer fram. Och det är ju nog roliga.
Ja, och det som ens ska hända, vill jag säga, ur Pittsburghs perspektiv. För att de ens ska vinna den där ena matchen. Så då måste Sidney Crosby stiga fram. För det är nog, om man kan vara besviken på till exempel finska spelare som Sebastian Aho, Mikko Rantanen. De inte har kommit upp till egen nivå. Så Sidney Crosby, herregud. Och han är helt osynlig tycker jag.
Det är sant. Det är sant. Det är det där, den där, ja.
Evgeni Malkin kan inte vara ditt lags bästa spelare om du vill vinna en slutspelserie. Så inget illa mot Malkin, men han är nog gammal och han är trög. Och han kan inte vara ditt lags bästa spelare om du förväntar dig gå vidare från en slutspelserie eller ens vinna en match.
Det håller jag fullständigt med. Men vad har Erik Karlsson som man har väntat sig att skulle vara verkligt bra nu när han får spela slutspelen? Vad har han åstadkommit i de här matcherna?
Inte särskilt mycket. Nej.
Men alltså nu ser det ju, nu är det ju, om man tänker, då blir det kanske då Carolina Philadelphia andra omgången.
Mm.
En match är det som det där, får se hur den ser ut. Men ännu, om jag först tänker om det går så att det blir Buffalo och Montreal i den andra, för det är ju nog, tror jag, en serie som skulle vara helt otroligt kul att följa med.
Nej, synd bara att det är Tampa Bay som går dit.
Mm. Mm. Ja, vi får se.
Vi flyttar västerut där det ännu finns tre slutspelserier att avklara så här tippningsmässigt. Nu har det blivit ganska klart vad vi har tippat i de här östra konferensserierna väl hittills.
No, vi har tippat i kors här ganska ordentligt.
Ja, men vi båda sa Buffalo visst? Eller vi bara båda tror på Buffalo?
Båda sa Buffalo, jag sa Montreal och så sa jag Carolina. Och nu har jag ändrat mig så att jag tror att det är Philadelphia som
yes,
tar hem.
Och jag tror att det är Tampa Bay som går vidare mot Montreal, inte Montreal. I väst så har vi två serier där jag tror att vi är båda 100% överens om hur det går. Colorado, Los Angeles, för att citera Sebastian ganska bra skrivet. Los Angeles kan inte längre ta sig vidare med förluster efter förlängning som de gjorde i grundserien. Håller helt med. Jag har svårt att se att Kings ska få Colorado på fall som ändå fortsättningsvis är de stora Stanley Cup-favoriterna. Håller du med Anders?
Jo, nu var det väl den där chansen som det där, i och med att det var lite kämpigt för det där Colorado i första matchen att få hål på Kings. Så nu det där, de får tacka Arturi Lehkonen för ett typiskt Arturi Lehkonen mål där. Så jag tror nog inte att Kings hänger med mer härifrån framåt.
Och Vegas, Utah, också lite den här ungdomliga ivern, men Vegas kanske som Tampa Bay på något sätt som fortfarande har den här mästerskapsrutinen i sig och fixar något minst en seger i matchet. Och jag tror att de kommer att fixa 4 segrar för att Utah gör det.
Jag skulle just säga det här att där tycker jag igen att det där, jag är lite skeptisk till att ett Tampa mer riktigt det där cyniska tuffa laget som de var för 5 år sedan det där. Där skulle jag säga att Vegas är nog ett jävligt lag att spela emot om de bara är på gång och har en helt fruktansvärt första kedja med Marner och Jack Eichel och Mark Stone. Så det där. Jag hade faktiskt tippat i den här texten på vår webbplats att Vegas sveper i Utah och jag håller fast ännu vid det.
Mm. Och den tredje och sista slutspelserien som vi inte har snackat om i väst, eller den fjärde och sista ska vi sägas. Edmonton Oilers mot Anaheim Ducks, också ett ungdomligt, fräscht lag mot ett, får vi säga, ett gammalt Edmonton Oilers. Och ett Edmonton Oilers som behövde 2 mål av Kasperi Kapanen för att vinna den första matchen i serien.
Det var väl första matchen under hela säsongen som de vann utan att Connor McDavid gjorde den enda poäng i matchen, var det inte så?
Ja, och det är ju på sitt sätt liksom ett ganska positivt besked för jag tror hela laget, liksom, att de får den där självförtroende-boosten av att hej, vi kan fixa det här utan McJesus också.
Och positivt för det där för Edmonton, de nu fick Leon Draisaitl tillbaka, han såg helt bra ut. Och det där, och hans och Kasperi Kapanens samspel funkar ju jättebra. Verkligen kul att Kapanen fick göra, eller inte fick, utan att han gjorde 2 mål direkt. Man att matchvinnande mål är den här första matchen. Och precis, alltså där tippar jag också att Anaheims tid kommer. Men den tiden är inte nu. Att det här är ändå ett Edmonton som har tagit en Stanley Cup-serie för 2 år sedan till match 7. Förra året i match 6 det där. Nu är det för att använda en riktig klyscha, så nu är det ju papporna mot pojkarna i den här serien tills vidare.
Är det faktiskt? För alltså här är jag inte riktigt överens med dig, för här tror jag dels att Anaheim har visat den här säsongen, framförallt på hösten må sägas, det är väldigt länge sedan, men ändå att de har en otroligt otrolig vinnande ishockey i sig, samtidigt som Edmonton har varit väldigt, väldigt svajiga.
Och jag men tror, det är de alltid i grundserien.
Anaheim är ett så annorlunda lag än någonting som Edmonton har mött i slutspelet tidigare. För att, igen, vi har talat om det här, att vi kanske nu är mitt i det här paradigmskiftet mot den här Florida-sorten, så att man bara ska döda motståndaren så mycket som möjligt, till att det blir en sån här mycket snabbare, anfallsgladare ishockey på något sätt. Och att Anaheim är i spetsen för den här förändringen, och Edmonton kom aldrig i kapp ens Florida, och de fortfarande tycker jag är lite inne i en sån här identitetskris helt enkelt. De inte riktigt heller vet vad deras lag ska vara. Och då tror jag att Anaheim faktiskt är det laget som kan ta vara på det och stå för den här första omgångens i särklass största skräll.
Men på vilket sätt är det ett lag som det inte var? De har ju det där, de har ju spelat mot dem i det där i Pacific fast hur många gånger, och det där målskillnaden i grundserien var 16-12 för det där Edmonton. Och Edmonton var dåligt i grundserien. Nej, jag tror nog inte alls att Anna. Det var nog den här chansen att de skulle ha vunnit nu premiären och fått liksom Edmonton ut ur det där balans, bort från balans på något sätt. Men nej, det är inte ännu. Anaheim kommer nog, men de gör inte den här säsongen. Nej, alltså, Edmontons målvakt är fullständigt floppar.
Jag tror inte att Anaheim går hemskt långt i slutspelet, men jag tror att Anaheim går vidare från den första omgången och att Edmonton
inte
Oilers...
Inte en chans, Mattias.
Okej. Okay. Vi får återkomma till den här diskussionen. Eventuellt redan nästa vecka. Nej, något så snabbt går det nog inte. Men nästa vecka blir det mycket mer analys om slutspelet också. De pågående slutspelsserierna. Och en titt på hur det har gått för de finländska spelarna. Om de har fått igång maskineriet. De här stora stjärnorna. Bara fortsättningsvis Kasperi Kapanen och Rasmus Ristolainen som ska visa vägen. Och om du har en fråga så skicka in den på Yle Sportens Instagram. Eller per mail till svenskasporten.yle.fi. Så hörs vi igen.
Tack och hej, ha det bra.